Radio Play.
Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt utav Mordpodden. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst, utan det är ju ytterligare ett specialavsnitt / sommaravsnitt. Vilket betyder att vi kommer ju diskutera vårt arbete med podden med just särskilt fokus på vår andra säsong, nämligen Skånesäsongen. Och vi kommer också gå in lite närmare på ett par av de fall som vi tog upp i den säsongen. Så det är en hel del på dagordningen idag och jag tycker faktiskt att vi drar igång med en gång, Amanda. Säsong 1, det drog igång i slutet av våren 2016 och därefter så hade ju vi faktiskt ett sommaruppehåll innan vi kom igång med vår andra säsong. Och uppehåll, ja, det kanske inte är rätt ord, eller vad säger du, Amanda?
Nej, vi hade ju ganska mycket att göra den sommaren och jag tror att det här är nog ett lite generellt missförstånd, att det är många som tror att när vi har de här uppehållen mellan säsongerna att vi sitter och har paus vi också och inte gör någonting. Mm. Men så är det alltså inte, utan när vi inte släpper nya avsnitt så sitter ju vi med research inför nästa säsong. För det är omöjligt för oss att sätta oss in i ett nytt fall, göra research, skriva berättelser, spela in och redigera på en vecka. Det går inte, för vi har ingen redaktion i ryggen, utan vi gör ju allting själva. Och sen hade ju vi under den här sommaren också andra jobb vi höll på med.
Yes, för vi tänkte ju faktiskt att första sommaren efter avslutad utbildning, ja, vi säkrar väl upp det här med sommarjobb. Och det var ju vanliga sommarjobb. Jag jobbade på kärnkraftverket utanför Oskarshamn, OKG. Och vad jobbade du, Amanda?
Jag jobbade i en klädbutik inne i Kalmar. Jag tror både du och jag kände när vi hade suttit där de där 10 veckorna och jobbat så intensivt med det här att vi ville jobba med någonting helt annat. Och det tror jag var nyttigt både för dig och mig faktiskt. Mm. Och sen vet jag att jag också var ambassadör, telefonambassadör för vår utbildning. Så det var fullt upp den här sommaren. Det var jobb på dagarna, det var ringa runt på kvällarna och sen var det ju Mordpodden kvällar / nätter och helger. Så ja, mycket semester blev det inte, men det var en rolig sommar tycker jag.
Det var det. Och jag kommer ihåg att jag försökte förklara det här för människor som jag arbetade med under tiden. Jag försökte säga liksom, jo, men jag ska jobba ikväll, jag ska jobba i helgen. Och de bara, jaha, okej, vad gör du? Ja, jag gör en podd om svenska mordfall och sådär. Mm, okej. Och sen så liksom slutade frågorna. Så jag tror ingen riktigt förstod vad det var jag gjorde och hur mycket tid jag faktiskt la ner den här sommaren, utan det var bara, okej.
Ja, men det känner jag också igen. Men i september så var ju de här sommarjobben över och vi kunde på allvar sätta igång med Skånesäsongen. Och det här ska vi prata mer om i detalj lite senare. Men först tänkte jag att vi ska gå in på Mordpoddens resa. För i förra avsnittet berättade vi om hur idén kom till och hur du och jag egentligen träffades. Och hur ett skolprojekt faktiskt blev vårt jobb och idag är vår vardag. Och jag tänkte att vi ska använda en del av tiden idag till att prata om några av de saker som gör vår podd ganska unik.
Mm. Och jag tycker det är viktigt att säga också att det här är punkter som gör oss unika, men det är inte punkter som vi är helt ensamma om, utan det är någonting som gör oss att vi står ut lite, att vi är lite annorlunda från många andra poddar. Och jag kommer ihåg att när vi utvecklade podden, när vi gjorde podden så att säga, då satte vi oss ner och försökte lyssna på massa andra poddar och hitta liksom vad vi gjorde som var annorlunda från dem. Och vi kom ju fram till 4 stycken punkter som präglade vår podd då och som präglar vår podd idag, 2 år senare också.
Ja, och dels, om vi ska ta upp den första punkten, så är det vår berättarteknik. För vi lyssnade ju på de här stora poddarna, precis som du sa, inom True Crime. Och då har vi till exempel P3 Dokumentär som använder sig av intervjuer. Vi har flera poddar. Det finns en rättegångspodd och den tar ju upp de riktiga ljudupptagningarna från både rättegångar och även förhör. Och så har vi Spår till exempel som mer gräver djupt i egna spår och tar upp ett fall under flera avsnitt. Och sen Svenska mordhistorier som kanske är mest likt oss när det kommer till just berättartekniken. Men när vi startade Mordpodden så tog de upp fall som de antingen skrev själva eller som var inspirerade av verkliga händelser. Men att just använda det här berättandet och förmedla verkligheten på det sättet, det var någonting vi inte riktigt hade sett.
Nej.
Och vi kände att det här var ju någonting som var så himla viktigt att hitta vår podds ID. Det måste finnas någon anledning för lyssnarna att börja lyssna på vår podd trots att de här andra poddarna redan finns. För skulle vi använda oss av intervjuer till exempel, ja men då måste vi vara bättre på det än P3 Dokumentär. Eller ljudupptagningar, så måste vi hantera det bättre än Rättegångspodden. Och det är ju lite som att spela på någon annans hemmaplan kan man säga. Så vi vill ju skapa vår egen hemmaplan och göra det som vi är bra på.
Och ett sätt som vi gjorde det på, det var ju genom att göra samma sak som många av de här true crime-poddarna som du nämnde gör. Att de tar upp svenska mordfall, men medan de tar upp svenska mordfall från hela Sverige eller utanför Sverige också, så valde ju vi att ha en lokal vinkel på det och ta upp mordfall som helt enkelt sker inom ett visst landskap eller flera landskap. Och vi började ju med Småland eftersom vi är födda i Småland och vi bodde i Småland vid tillfället. Vi gör det fortfarande, kommer jag på. Det var ju liksom en grej som skilde oss från andra poddar, att vi kunde vara den här podden som gav svenska mordfall fast på en närmare nivå. Alltså att man är nära där man själv bor. Man kan lyssna på sånt som hände runt kröken och inte bara ett avsnitt utan kanske 8 eller 12 avsnitt liksom på raken som hände i närheten av där jag bor, där jag jobbar, där jag har mina barn och så vidare. Och det är ju verkligen någonting som vi har fått gensvar på.
Ja, verkligen. Och ytterligare en punkt som hade naturligt, det är ju att vi faktiskt är 2 tjejer. För när vi tittar på de här stora poddarna inom true crime så hittar inte vi egentligen någon som drevs av tjejer. Och det gör ju såklart inte att vår podd blir bättre, men det är någonting annorlunda. Jag tror att många liksom hajade till när de lyssnade på oss första gången att det här är någonting jag inte har hört förut, bara genom våra röster.
Mm.
Vissa vet jag var lite skeptiska, vi hade väl bara släppt ett avsnitt när vi fick feedback på att tjejer ska inte syssla med sånt här, medan andra tyckte att det var väl på tiden att 2 tjejer gör en kriminalpodd. Men det är lite roligt det här också. För vi förstod ju ganska snart att det var någonting lite annorlunda med detta. För det var ju många som var nyfikna på vad vi gjorde under den här kursen. Och då sa vi det, men vi gör en podcast om mord. Och jag tror det var 3 eller 4 stycken som sa, aha, mord, men hur ska ni vinkla det?
Mm.
Nej, mord. Om mord, ska ni göra en podd om mord? Det var liksom inte vad människor hade förväntat sig, och det tycker jag är ganska intressant.
Ja, det finns ju verkligen de här stereotyperna om att en tjej som säger mord, men vi kopplar om det gärna, de måste ha sagt mord, för det tänker jag mer på när jag tänker på tjejer eller någonting. Så vi valde väl att vända oss mot det som kanske var normen. Men idag tycker jag att idag finns det ju mer svenska poddar, true crime poddar som just leds av tjejer. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt att det har blivit mer utav oss på den marknaden helt enkelt.
Absolut. Och det var ju 3 av de 4 punkterna, det geografiska avgränsningen, att vi är tjejer och vår berättarteknik. Och den fjärde, det är ju faktiskt vår struktur, att vi blandar det här berättandet med diskussioner. Det hade ju inte vi sett någon göra tidigare.
Nej, det var verkligen någonting som vi, eller som jag upplevde som var väldigt nytt, att inte bara liksom ta upp faktan kring det som har hänt och berätta det från A till Ö, utan bryta ner det och liksom sätta sig ner och prata om det. Att prata om varför har det här hänt, hur gick det till, förklara saker som man inte förstod. Och det är ju någonting som jag tycker är jätteintressant att både diskutera, att få chansen att diskutera, men också att lyssna på folk som diskuterar sådana här saker. För man lär sig så oerhört mycket när man bryter ner saker och ting.
Och vårt egentliga huvudsyfte med de här diskussionerna, det var ju att våra diskussioner skulle skapa diskussion hos lyssnarna. Vi hade ju någon tanke om att man ska gå där med vår podd i sina öron, i hörlurarna, och sen när man stänger av så ska man fortsätta diskutera de här fallen och kanske diskutera de sakerna vi tar upp. Att ja, men, tänka det, vad tycker jag själv om den här straffskalan till exempel som de pratar om.
Mm.
Och det här är ju inte någonting som vi har uttryckt högt, men vi har faktiskt fått bekräftelse på att det här har funkat, vilket jag tycker är så himla roligt. Ska vi ta upp några exempel kanske på det?
Ja, det tycker jag. För det här är absolut det bästa betyg man kan få på vår podd, tycker jag. Mm. Att människor tycker den är så intressant och att det är roligt att vi drar igång de här diskussionerna så att de fortsätter att diskutera. Och en av de tidigaste som vi hade som hörde av sig och berättade just att de diskuterade vår podd, det kommer jag ihåg att det var en person som jobbade, hade en arbetsplats helt enkelt med arbetskamrater. Och de gjorde som så på arbetsplatsen att på söndagen så fick man inte lyssna på podden, utan man sparade avsnittet till måndagsmorgonen. Så när man gick på jobbet och man började ha sitt första liksom arbetspass, då lyssnade alla på mordpodden och sen var det morgonfika. Och då satte sig alla ner och började diskutera det här fallet. Och det är så himla roligt att man kan få människor att verkligen göra det. Att diskutera det som vi har tagit upp, att det är intressant nog att diskutera just på det här sättet.
Ja, det är så roligt och samtidigt är det märkligt att tänka att vi pratar om att en hel arbetsplats diskuterar det på rasten. Men sen har vi också några av våra yngre lyssnare som har hört av sig. Jag tror det är två tjejer i 12-årsåldern sådär, som skrev att de hade som tradition att varje söndag när det kom ett nytt avsnitt lyssna hemma hos den ena, krypa upp i sängen och lyssna tillsammans. Och så kom vår första diskussion och de lyssnade på den och sen pausade de avsnittet och diskuterar det vi har pratat om. Sen lyssnar de vidare, så kommer den andra diskussionen och så pausar de och diskuterar själva. Och det är ju också så himla roligt att ni delar mer av det här så vi får veta detta. Mm. Och en som jag tycker är en väldigt rolig historia, det är faktiskt en släkting till mig. Det är min mammas kusin.
Ja, den måste du ta upp. Den...
ja, men jag tänkte jag måste göra det. Jag tycker den är charmig, måste jag säga. Mm. För min mammas kusin åkte tillsammans med sin mamma i bilen. Hon hade sina barn. Jag tror de var 6 och 4 år. Satt i baksätet. Och så satt ju mammas kusin där och så tänkte hon, men det är lugnt, de sitter där i baksätet med sina paddor, helt fokuserade på det, de har hörlurar i öronen. Så vi kan ju lyssna på mordponten här framme, de hör ju inte ändå. Så de drog igång ett avsnitt, lyssnade färdigt på hela och sen när det är över, när avsnittet är slut, så säger 6-åringen, men mamma, jag tycker det är dumt att han den snälla fick lika mycket straff som han den dumma. Det måste ha berott på grupptrycket. Mm. Och då hade vi precis diskuterat just grupptryck och dess påverkan i podden. Så den här 6-åringen hade ju suttit och lyssnat för fullt där. Och det är absolut inte meningen att någon under 10 eller 15 kanske vi ska säga ska lyssna på den här podden. Men det är ändå en charmig historia, får vi säga.
Det är inte vår optimala publik helt enkelt, det håller jag helt med om.
Det är inte det. Inte vår tänkta målgrupp. Ja.
Men det är ändå intressant, alltså att kunna få en 6-åring att förstå och prata om grupptryck. Det är helt fantastiskt. Jag vet inte, ja, jag säger det igen. Det är världens bästa betyg att få höra vad ni lyssnare gör eller vad det här liksom, vad den här podden betyder för er, hur den passar in i er vardag och allt det här. Så det ger allting. Det ger måndagsenergi, det ger tisdagsenergi, det ger allt för oss.
Och vi läser allt och vi försöker också svara på allting. Så skriv jättegärna. Men där tycker jag att vi släpper mordpoddens resa för det här avsnittet. Och vi ska givetvis prata mer om det i kommande avsnitt. Men nu tycker jag att det har blivit dags för programpunkten sant eller falskt. Där tanken är att ni ska få lära känna oss lite bättre.
Yes, och den här gången så tycker jag faktiskt att du ska få inleda. Du ska få säga dina 3 påståenden, varav 2 alltså ska vara falska och 1 ska vara sant. Och jag ska göra mitt allra bästa för att gissa vilket som är sant och vilka som är falska helt enkelt. Se om jag känner dig så väl som jag tror att jag känner dig. Känns som att jag...
Du satte ju förra avsnittet, så vi får
ja,
se.
Ja, men det kan ju gå ner för nu, det kan det göra. Så jag lämnar över till dig och hoppas att jag... Ja, jag håller tummarna för mig själv just nu alltså.
Ja, men då kör jag då. Det första påståendet, och jag har även ett tema kring mina påståenden den här gången, och nu är det pottar faktiskt. Påståendet nummer 1. Jag har blivit tillfrågad att vara gäst i podden Alla våra ligg. Nummer 2. Jag var på samma talangaudition som Sebastian Krantz från Svenska mordhistorier.
Okej. Okay.
Eller 3. Jag har bott i samma lägenhetshus som tjejerna i Spöktimmen.
Mm.
Och jag trodde du skulle sätta det här.
Åh, nej, det här var svårare än det var förra gången. Jag ska säga så här att nummer ett, att du har blivit tillfrågad att vara gäst i alla våra ligg, det kan jag tro på. Men jag vet inte. Jag känner att du har varit mammaledig nu, så jag undrar när de har frågat dig och i så fall varför du inte har sagt något till mig. För det känns som någonting du skulle dela. Nummer två var att du har varit på samma Talang Edition som Sebastian Krantz. Ja, den skulle också kunna vara sant. Men sen vet jag att nummer tre på den spöktimmen, att de är ifrån just Kalmar, eller att de har pluggat i Kalmar. De har väl gått samma utbildning som vi har gjort, om jag minns rätt, eller?
Mm.
Yes. Ja, nu fick jag lite hjälp där, kände jag.
Jag kände att du utnyttjar mig här.
Ja, förlåt. Men jag tror faktiskt på nummer tre. Jag tror att du har bott i samma lägenhetshus som de har gjort. Håller tummarna.
Du har helt rätt.
Och
det här tycker jag är lite roligt faktiskt. För Jenny och Linn, de gick ju precis som du sa samma utbildning som oss. Mm. Som driver podden Spöktimmen. Men de gick årskursen över oss. Men de har ju också startat den här podden på samma sätt som vi. Att de har ju inte heller några kända namn utan fokuserat på produkten. Så jag tycker det är så himla roligt att det har gått bra för dem. Och vi bodde faktiskt alla tre i samma lägenhetshus. Så jag har varit kattvakt åt Jenny där. Och supergulliga tjejer. Och jag önskar dem all lycka med podden verkligen.
Vi kan ju säga som så att om det är någon som lyssnar som tycker om spökhistorier och sånt här, så in och lyssna på deras podd. Den är jättebra.
Ja, verkligen. Och även de andra poddarna som jag tog upp i mina påståenden, Alla våra ligg och Svenska mordhistorier, finns ju faktiskt hos Radio Play. Så där får du också kika in och lyssna, tycker jag.
Men nu tycker jag att vi lämnar sanningar och falskheter bakom oss.
Nej, det tycker inte jag, för jag vill höra dina, hör du.
Nej, men just det. Du, nu gick jag för snabbt fram. Vi går tillbaka. Jag hade glömt att jag ska ljuga och berätta sanningar. Mina tre påståenden kör vi på då. Nummer ett. Jag har aldrig fått U, alltså underkänt, på en tenta eller en examination under våra tre år på Linnéuniversitetet. Nummer två. Jag har en stark, väldigt stark dödsångest. Nummer tre. Jag tittar bara på skräckfilm mitt på dagen med lampan tänd.
Ja, jag vet ju att du är jätteduktig i skolan, så det första skulle absolut kunna stämma. Däremot så tänker jag på vår rättsjournalistikkurs när vi skrev och alla fick U på det första utkastet. Eller i stort sett alla, det kändes som man var tvungen att rätta till någonting. Så där känns det väldigt bra jobbat om du klarar dig helskinnad därifrån. Mm. Men dödsångest. Ja, det kan jag tänka mig att du har. Ja, jag kör på kryss. Mm. Dödsångest.
Du kör på kryss. Jag kan säga att den första påståendet är att jag aldrig har fått ut på en tenta eller en examination. Du har helt rätt. Jag har fått underkänt på examinationer och papers. Jag har dock aldrig fått underkänt på en tenta. Helt ofattbart, men den där kursen du pratade om, rättsjournalistikkursen. Yes, man fick ju tillbaka grejer som var liksom ett pratminus som var fel och så stod det U. Bra jobbat.
Ja.
Det kommer jag ihåg så väl.
Det skrattar vi alla åt.
Nummer två. Jag har väldigt stark dödsångest. Jag skulle också kunna tro att den passar in på mig. Men jag har noll dödsångest. Och jag vet att jag har haft det innan jag var yngre. Men idag så känner jag verkligen ingen dödsångest.
Vad skönt.
Så det rätta påståendet, det sanna påståendet är helt enkelt att jag tittar bara på skräckfilm mitt på dagen med lampan tänd. Jag är jättemesig när det kommer till skräckfilmer. Jag vill jättegärna titta på dem, för jag tycker de är så bra. Men det måste vara tänt, det måste vara tomt hemma, så att jag vet att alla ljud som jag hör är liksom inte gjorda utav någon människa som går runt, för då blir jag bara rädd. Och blir det en läskig scen så drar jag ner ljudet jättelågt, så jag knappt hör någonting.
Ja, men det är ju ljudet som är det värsta.
Yes, det är ljudet.
Men nu tycker jag att vi lämnar sanningar och falskheter bakom oss och går vidare till Skåne. För det var ju faktiskt där som vår andra säsong utspelade sig. Och vi nämnde ju lite kort tidigare att den här sommaren mellan säsong 1 och säsong 2 var allt annat än lugn. Vi jobbade på två håll kan man säga, och i september så blev ju podden nästan vårt heltidsjobb.
Och den här omställningen, jag vet inte, jag kände det nog inte till en början, utan jag tror att den smög sig på lite för att det var så mycket att göra. Men sen efteråt när man hade börjat komma in i det här jobbet och det började flyta på lite, det blev lite lugnare, då kände det att, ja, att det sjönk in att liksom, jag är poddare på heltid.
Och vi hade ju lite inställningen här att det var nu eller aldrig. Mm. För rent tidsmässigt så var ju podden ett heltidsjobb, men ekonomiskt så var det ju inte det. Men vi kände att vi hade ju fått en chans nu i och med att så många hade hittat i podden och det gick bra för den. Och antingen så fick vi gå all in, fortsätta leva liksom i studentstandard och köra på det här nu, eller så fick vi ge upp det. Och vi kände att vi kan inte ge upp en sån här chans, vi måste se vart det här leder. Så vi kände att vi ger det här vårt 100% fokus och gör det här så bra som möjligt. Och den inställningen har vi faktiskt haft kvar lite, att ska vi göra podden måste vi göra den till 100%, annars får vi lägga ner den, att det är lite allt eller inget. Och här var ju även förväntningarna större om vi jämför med den första säsongen. För första säsongen var ju bara till skolan, men nu helt plötsligt så hade ju människor lyssnat. Människor hade en bild av podden, hade förväntningar kring podden, och nu kände i alla fall jag en ganska stor press kring att leva upp till det här i den andra säsongen.
Ja, jag håller med om det. Till första säsongen så hade jag nog knappt några förväntningar.
Nej.
Och till sommaren så kom jag ihåg att vi fick våra första lyssnarsiffror. Jag letade faktiskt upp det här mejlet häromdagen och läste igenom det. Och det stod att vi hade 54 077 starter. Och vi var ju tvungna att fråga vad starter är. Och Jonas på Radio Play fick ju förklara det här. Vi hade ju ingen koll, vi hade inga lyssnarsiffror från första säsongen. Så vi var verkligen, ja, nybörjare på det här helt enkelt. Och samtidigt som jag tyckte att det var jättehäftigt att få de här lyssnarsiffrorna och se alla de här människorna framför sig i sitt huvud, så tycker jag också att det var väldigt, väldigt läskigt att veta att det var så många som faktiskt lyssnade på vår podd och som, ja, lyssnade på oss.
Och jag kommer ihåg att jag väntade verkligen på den här dippen, eller det gör jag fortfarande lite. Ja, men när man tänker att det gick så bra, det gick bättre och bättre, det ena hände efter det andra. Och då bara tänker man, nej, snart måste det ju liksom säga stopp. Snart måste, ja, men kanske i andra säsongen, att alla som har lyssnat bara känner, nej, det här var inte alls bra, vi slutar lyssna. Att någonting sånt skulle hända som bara fick den här podden att försvinna. Men så blev det ju inte. Utan vi körde på med vår Skånesäsong som togs emot väldigt bra.
Yes, det gjorde vi. Och för första gången så fick ju vi också motta tips. För jag kommer ihåg att Skåne, att vi valde just Skåne till andra säsongen, det var ju ett val som du och jag gjorde. Men sen så sa ju vi till våra lyssnare att vi kommer ta upp fall ifrån Skåne. Vad vill ni höra om? Och då fick man ju den här första riktiga interaktionen med lyssnarna, kändes det som. Att de var med och tipsade. De hade massa fall som de ville att vi skulle ta upp. Och det var väldigt mycket sånt här att i min grannstad eller i staden där jag växte upp så hände det här. Kan ni inte ta upp och berätta om det? Och det var så roligt att se hur engagerade alla var och hur alla ville att vi verkligen skulle berätta mer om sånt som hade hänt nära dem. Då fick ju vi gensvar igen på det här med att hur viktig just lokaljournalistiken är. Hur intressant det är att lyssna på saker som händer nära där man själv är, bor eller har en koppling till.
Ja, och sen tyckte jag det var så kul att känna att vi kunde göra lyssnarna delaktiga i den här podden. För när vi ber om tips, då är det ju verkligen för att vi vill ta emot tips. Och vi tog ju verkligen vara på det här. Så det är många av våra avsnitt som aldrig hade blivit av utan de här tipsen. Nej. Så det känns ju så kul att ni som lyssnar berättar vad ni vill höra. Och att vi sen kan leverera det. För det är ju en slags samverkan. Att vi måste ju ha lyssnare för att kunna göra den här podden. Och för att ni ska vilja lyssna måste ju vi också leverera innehåll som ni vill ha. Och då känner vi det så viktigt att ha den här kommunikationen med varandra. Mm. Så är jätteroligt verkligen. Och det var ju väldigt många fall, märkte vi ganska på en gång i Skåne. Det har hänt väldigt mycket, så vi insåg ju direkt att det här måste bli en längre säsong.
Mm. Och det blev ju 12 stycken avsnitt som vi valde att ta upp ifrån just Skåne. 12 stycken fall helt enkelt. Men vi skulle ju kunna gjort det här mycket större. 20 avsnitt, 25 avsnitt.
Ja.
Vi hade väldigt många som vi researchade och sen som vi valde bort just för att passa in till de här 12 avsnitten. Och det var ju för att du och jag också skulle hinna med att göra de här fallen och researcha dem och skriva ihop dem och få ut dem varje söndag också.
Och en höjdpunkt som jag tycker att vi inte får glömma som hände under sommaren, det är ju att vi faktiskt fick vara med på Nyhetsmorgon. Och jag kommer ihåg, det är lite roligt, för när vi började med den här podden så satt jag och min sambo hemma innan vi hade släppt avsnitt. Vi hade bara kommit på idén att vi skulle göra en podd. Och så tittade han och jag på Nyhetsmorgon och så var Ida Warg och Viktor Frisk med och pratade om sin podd. Och så stod det poddare i grafiken och så sa min sambo där, men Amanda, om några månader sitter ju du där som poddare. Och vi skrattade, för det var ju bara ett skämt, för han visste ju att jag skulle göra en podd, men ingen av oss trodde att det skulle nå ut till någon. Men sen några månader senare så satt vi banne mig där med poddare i grafiken, och jag kommer ihåg att jag var så nervös och jag bara hoppades att kameramannen skulle skaka i samma takt som jag skakade, så det skulle se ut som jag satt still, för i kroppen bara darrade och vibrerade, kändes som. Men en väldigt häftig och rolig upplevelse som vi är så tacksamma för.
Ja, och jag kan säga att jag är nog mest tacksam för att det var två utav oss där. Mm. Jag är väldigt bra på det här med att det blir helt tomt i huvudet när jag får vissa frågor. Och jag bara sitter, det är därför vi inte gör livepodd till exempel. Det här passar mig väldigt bra, att man sitter och spelar in i förhand. Så jag var väldigt, väldigt glad att vi var två stycken och att jag hela tiden kunde luta mig mot dig om det var någonting som jag kände att det där har du ett bättre svar på än jag. Och att jag hoppas att du kände likadant för mig.
Ja, men det gör jag, och det tror jag vi gör genom allt arbete med podden, att det är så skönt att vara två. Mm. Och jag kommer ihåg när vi satt på tåget hem så satt vi och tittade på det här klippet men utan ljud från Nyhetsmorgon. Ja. För vi vågade inte höra vad vi egentligen hade sagt. Men det är något, ett minne som man verkligen kommer ha med sig, som är en av höjdpunkterna från den här tiden.
Mm. Jag kan säga att en av höjdpunkterna för mig just med Skånesäsongen, det var att våren hade ju varit väldigt intensiv. Sommaren hade varit väldigt intensiv, och då vi var med i Nyhetsmorgon. Och för mig var en av höjdpunkterna med hösten att det äntligen blev lite vardagslugn av det. Mitt humör under den här perioden hade verkligen gått så här upp och ner, upp och ner. Det var så mycket grejer som fick mig att nästan hyperventilera, för man var så glad eller så förvånad, och sen så gick det ner och så skulle man arbeta, och sen så gick det upp igen när någonting hände. Och den här hösten, då blev det äntligen lite mera lugnt. Det tyckte jag var väldigt skönt.
Och så kunde ju vi helt fokusera på de här fallen. Och vi ska ju ta upp några av dem. Till exempel så ska vi ta upp och prata lite om mordet i Dalby stenbrott. En av de fallen som har berört mig absolut mest, det var ju en familjetragedi som skedde i december 2014. En småbarnsförälder som vi valt att kalla Christian mördade då sin fru och deras gemensamma dotter. Och det här känns ju ännu mer i mitt hjärta nu när jag har en liten egen dotter, såklart. Mm. Och han kastade dem alltså ut för ett stup i Dalby stenbrott. Och det var ju ett fall som täcktes och uppmärksammades väldigt mycket i medierna.
Jag kommer ihåg det, för att det var så många som ville försöka ta reda på varför det här hade hänt. Alltså, man var så ute efter ett motiv att försöka reda ut den här händelsen. Och jag tror aldrig riktigt man fick något svar på det. Och det gjorde att folk intresserade sig mer och mer. Och man skrev väldigt mycket om det, man pratade väldigt mycket om det. Och sen så valde ju vi också, du och jag, att ta upp det här i ett poddavsnitt. Och jag kommer ihåg att efter att vi hade sänt det här poddavsnittet så hade vi fått, eller så fick vi väldigt mycket feedback, väldigt mycket kommentarer, och väldigt många av våra lyssnare som hörde av sig och just pratade om det här avsnittet. Dels att de ville berätta och prata om det som hade hänt och hade frågor, men också utav en annan anledning hörde de ju av sig, och det är en liten felsägning som vi gör i det här avsnittet. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på det nu, och sen så ska vi förklara det alldeles strax.
Och om vi dyker tillbaka lite till de här två människornas bakgrund. Mm. Vi berättade ju att Christian, han studerade ju till civilingenjör. Men medan Mia gör karriär som forskare så byter ju faktiskt Christian det här. För han väljer att hoppa av sina studier och bli mekaniker inom försvaret istället. Alltså han blir militär.
Och det här är någonting han har drömt om. Men hans föräldrar är ju inte så glada åt det här, helt förståeligt. För det är ju väldigt farligt att göra en sån här tjänstgöring. Men Mia stöttar honom i det här, för det är ju faktiskt det han vill. Så han tjänstgör vid två tillfällen i Afghanistan och gjorde även en mission i Kosovo.
Och under tiden som han är ute på de här uppdragen, det är ju självklart att han får vara med om väldigt hemska saker. Mm. Se väldigt otäcka grejer som självklart påverkar någon inombords. Men vi vet ju inte riktigt hur det påverkar.
Och hur mycket.
Ja.
Men något som är intressant är att 4 veckor innan att det här sker i Dalby stenbrott så har Patriks chef, alltså i militären, undertecknat en utvärdering av honom och hans sätt att utföra sitt arbete inom militären. Och han fick ju högsta betyg, alltså en 5 i kategorin resultat och en 4 i kategorin beteende. Och totalt så blev ju då slutsumman 5.
Mm. Och det ska ju vara jättesvårt att få.
Ja, och jag vet inte om ni uppmärksammade felet, men jag sa ju innan att vi hade valt att döpa gärningspersonen till Christian, men här säger vi Patrik. Och det var väldigt många lyssnare som hörde av sig och många gjorde det för att vara snälla och sa att jag tror att ni har råkat säga det riktiga namnet på ett ställe i avsnittet. Men så var det ju inte. För det finns ju faktiskt en liten historia bakom den här felsägningen.
Ja, det gör det. Och historien bakom just det här, det är ju att du och jag, vi arbetade med varsitt fall. Du arbetade med det här Dalby stenbrottsfallet och jag arbetade med ett fall som utspelade sig i Klippan i Skåne. Vi arbetade med dem samtidigt, vi satt med research och vi satt och skrev berättelser. Och efteråt, då gör vi ju som så att när vi har skrivit berättelserna så skickar vi över dem till varandra och så läser vi igenom varandras berättelser. Och jag kommer ihåg att när jag fick den här berättelsen utav dig och jag skulle börja läsa igenom om det här just mordet i Dalby stenbrott, så fastnade jag på det faktum att du hade döpt om gärningspersonen till just Patrik. För personen i mitt avsnitt i det här hatmordet i Klippan, offret i det fallet, han heter Patrick. Så vi sa ju som så att en av de här Patrikerna, de måste ju byta namn så att det inte blir för rörigt för lyssnaren att det är Patrik ena veckan och sen är det Patrik nästa vecka också. Och eftersom personen i Klippan verkligen hette Patrick så valde ju vi att byta namn på din Patrik till Christian. Men ett av de här Patrik smög ju sig in i alla fall. Jag hoppas ni hänger med här, det är mycket namn känner jag. Det smög sig in i en av diskussionerna där vi helt enkelt råkar säga fel.
Så det var alltså vårt påhittade namn som blev ersatt av ytterligare ett påhittat namn i det här avsnittet på ett ställe. Och nu vet ni varför. Men tack för att ni hör av er. Vi är ju mänskliga, vi kan göra fel och vi har ju varit öppna redan från början. Och vi är ju inte experter på det här utan vi lär oss. Och vi lär oss mycket genom er faktiskt. Så jag tycker det är jättebra att ni hör av er och berättar när vi gör något tokigt. Så länge man gör det på ett schysst sätt såklart.
Mm. Och nästa fall som jag tänkte att vi ska ta upp just från Skånesäsongen, det är kannibalmordet i Malmö. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Amanda, men det är ju ett av de mer historiska fallen som vi betade av den här säsongen. Och det är ett fall som sker 1979. I december i året så försvinner en 29-årig kvinna ifrån Malmö. Och efter ett tag så riktas ju blickarna mot hennes pojkvän som vi har valt att kalla för Kristoffer.
Och vi har klippt ihop ett par ljudsnuttar från det här avsnittet som ska få oss att lära känna just Kristoffer lite bättre. Och det tycker jag att vi lyssnar på nu.
Kristoffer är 30 år och student vid Lunds universitet. Studierna har varit hans liv så länge han kan minnas. Och han gick från grundskola till gymnasiet vidare till universitetet. Där har han varit fast nu i närmare 10 år. Han älskar att lära sig och är mycket intelligent. Språk, österländsk filosofi och yoga var några av favoritämnena.
När förhörsledaren besöker Kristoffers lägenhet så är det för att skaffa sig en uppfattning om den nu mordmisstänkte mannen. En mindre hall leder in i bostaden och vidare till 2 rum, kök och toalett. Tecknen på samlarmanin går inte att undvika. I det mindre rummet står ett skrivbord, en soffa och en mindre bokhylla. Köket saknar möblering, men på diskbänken ligger en biffyxa och 2 knivar. På dörrarna i lägenheten finns också 100-tals stickmärken som tycks komma från knivhugg eller kastning.
Redan vid häktningsförhandlingarna beslutas det om att en rättspsykiatrisk undersökning ska göras på Kristoffer. Under rättegången tycker läkarna dessutom att det vore bäst om Kristoffer inte alls medverkade. Det skulle troligen inte hjälpa, menade man, och dessutom kunde hans psykiska hälsa förvärras. Men åklagaren menade att Kristoffer skulle ges en chans att berätta, vilket han också fick. Men det enda svar som åklagaren möttes av var en total tystnad. Huvudförhandlingarna genomfördes därefter utan Kristoffers närvaro. Genom den rättspsykiatriska undersökningen kommer man fram till att Kristoffer varit i kontakt med psykiatrin redan som barn och att han har diagnosen schizofreni i kombination med Aspergers syndrom. Han är mycket intelligent men anses också farlig då hans minnesförmåga och långsinthet kan innebära livsfara för människor många år efter det att de behandlat honom orättvist. Han döms därför till sluten psykiatrisk vård för mordet på Maria och han överklagar inte.
Yes, och där hörde vi alltså en liten sammanfattning om Kristoffers samlarmani och det faktum att han har schizofreni och att han har Aspergers alltså. Och vi får ju också reda på att han faktiskt döms för det här mordet på flickvännen. Men det som är intressant och det som jag tänker att vi ska prata om just i det här avsnittet, det är den här bedömningen som man gör kring Kristoffer, där man menar redan i tingsrätten 1980 att han kan vara farlig för sin omgivning långt fram i tiden. Och det här, den här bedömningen, den tycks ju faktiskt stämma.
Och 2007 så har han suttit på rättspsykiatriska kliniken i Malmö i ungefär 27 år, alltså väldigt länge. Men i december 2006 så får tre personer ta emot hotbrev som de misstänker kommer från Kristoffer.
Och de som hotas i det här, det är ju dels en doktorand vid Språk- och litteraturcentrum i Lund. Det är dels en professor som också är Kristoffers före detta lärare i latin. Och det är en kriminalreporter. Och de här breven som de här tre personerna får motta, de är skrivna på latin, vilket vi vet att Kristoffer har studerat och kan. Och de består av två meningar och de översätts ungefär till: den som ger sig in i lejonets kula blir uppäten.
Och det är mycket som pekar på Kristoffer som gärningsman, men det finns egentligen inte så mycket bevis och han döms aldrig för det här. Men jag tycker att vi lämnar Skånesången och hoppar in på vår sista programpunkt som alltså är lyssnafrågan. Och det här är en fråga som vi kanske inte har fått direkt från våra lyssnare, men många som vi har träffat och pratat med som frågar: jobbar ni bara med podden? Alltså, går det att jobba heltid med en podd?
Och svaret på den frågan är ju ja. Det går att jobba heltid med en podd. Vi jobbar stora delar av året så jobbar vi heltid med podden. Men vi gör ju också annat. Och det är dels för att vi tycker om att göra andra saker. Men också för att podden har på något sätt öppnat väldigt mycket dörrar. Och jag tror att det är det som många inte förstår. De tänker att ja, men om ni jobbar med podd, vad ska ni göra om några år när det tar slut? Men att ge sig in i en sån här, en ny typ av bransch, vare sig det är YouTube eller om det är podd eller någonting annat, så känns det som att det leder mycket vidare till andra saker. Och det vi gör idag, det är ju till exempel att vi föreläser på Linnéuniversitetet har vi gjort. Vi föreläser också, gästföreläser på olika utbildningar, på bibliotek, i teaterföreningar och så vidare. Jättekul tycker vi båda att det är. Och Amanda, ja, du har ju jobbat som konferensier till exempel också.
Ja, nej men vi gör ju ganska mycket ändå runt omkring. Och frilansat har vi också gjort som journalister. För vi har ju varsitt eget företag. Mm. Men vi måste ju ha podden som vår huvudsyssla för att vi ska kunna jobba med den. För att den kräver så pass mycket tid. Och som jag var inne på i början av avsnittet så har vi den här mentaliteten att det är allt eller inget som gäller. Ska vi göra den här podden så vill vi göra den så bra vi bara kan. Och då krävs det den här tiden. Sen har ju vi dragit en liten nitlott om man tänker rent ekonomiskt och heltidsjobb för att den här podden kräver så enormt mycket tid av oss. Men vi känner ju också att det här ger oss så himla mycket mer också som gör att det är värt det.
Mm, det är det. Och med det svaret så är vi faktiskt klara att runda av det här avsnittet. Nästa vecka så är vi tillbaka igen. Då ska vi prata om förarbetet till när vi gjorde podden. Och vi ska också prata om vår tredje säsong i detalj, nämligen Norrlandssäsongen. Och vill ni lyssna på det så är ni självklart välkomna tillbaka till vår lilla mordpodden Sommarbubbla med mig och Amanda.
Och om ni längtar efter den vanliga strukturen med nya fall så är vi såklart tillbaka med det också i höst. Men vi hoppas ju att vi hörs även nästa vecka. Ni får ha det så gott och njuta av jobb, förhoppningsvis lite semester och allt annat som vardagen har att erbjuda. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Så hoppas vi att vi hörs. Hej då!